Vägen till livet, och jag ska läsa den föreslagna evangelietexten som är från Johannes 14, verserna 1-14. Och den som vill och kan får gärna stå upp medan vi lyssnar till evangeliet. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara det jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte var du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippus sa: Herre, visa oss Fadern. Det är nog för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen jag säger er, den som tror på mig ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till fadern, och vad ni ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Låt oss be. Tack Gud för ditt eget ord som är levande och verksamt. Och nu ber jag att du med din ande ska öppna våra hjärtan så att jag kan falla i den goda jorden och bära rik frukt, så att du blir förhärligad och att vi får växa i relation till dig. Så tala genom ditt ord idag. Jag ber om dig i Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Precis innan det här textavsnittet så har sista veckan i Jesu liv inletts. Och det börjar med att Maria smörjer Jesu fötter. Sen rider Jesus in i Jerusalem. Han försöker förbereda lärjungarna på vad som ska komma. Han talar om sin kommande död. Han tvättar deras fötter. Han utpekar förrädaren. Och han förutsäger att Petrus faktiskt kommer att förneka honom. Och så ger han dem ett nytt bud. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Alltså Jesus vet vad det är som ska komma. Och innan mörkret och alla dess krafter riktigt trycker på och skapar kaos och oro, så har Jesus något väldigt, väldigt viktigt som han vill säga dem. Det är som att han lägger en grundton, en matta inför det som ska komma. Han säger: känn ingen oro. Precis innan har han sagt: någon av er kommer att förråda mig. En av er kommer att förneka mig. Det är klart att det är oro i lägret. Det är klart att man känner att nu är grejer på gång. Det är inget trevligt stämningsläge. Alltså budskapet är: det kommer att hända saker som kan vara både svåra att se och förstå. Men ni ska inte oroas. För ni känner vägen, och om ni vandrar på den så kommer den att leda er rätt. Om ni går på den vägen så kommer vi slå följe med varandra, och jag kommer att komma och hämta er. Jag kommer att möta er för att vi ska vara tillsammans igen. Ni ska vara det jag är. Och trots att lärjungarna nu faktiskt har vandrat ganska länge med Jesus, så är det så att de ändå inte förstår vem han är eller vad det är han vill säga. Och det här är min tolkning. Men på något sätt så är det som att det finns en liten suck mitt i hans leende. Så länge har ni varit med mig och ändå känner ni mig inte. Och så får vi de här fantastiska orden, älskad av många och igenkända: jag är vägen. Jag är sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och genom denna kanske söndagsskolvers, jag tror att många av oss har lärt oss den. Om man har gått i söndagsskola eller juniorer eller scout, så kanske man har fått det som en minnesvers. Johannes 14 och 6. Här kopplas det så här tätt ihop med temat. Det är Jesus som är vägen till livet. Och det är också han som är sanningen personifierad. Och i det här jag är uttalandet som Jesus säger, jag är. Det säger han 7 gånger i Johannes evangeliet. Och det hänvisar ju tillbaks till Moseböckerna när Gud ska berätta vem han är för Mose och för Israels folk. Jag är den jag är. Så 7 gånger så säger alltså Jesus, jag är Gud. Och så får man en förklaring på vad det innebär. Som grinden, uppståndelse och livet, den gode herden. I det här fallet vägen, sanningen och livet. Och när Jesus säger jag är, då är det som att spela upp en film i ett judes liksom, minnesbank. De vet, jag, det är Gud. Jag är, Jesus säger, jag är Gud. Jag är eran Gud. Jag är den som har skapat universum. Jag har utvalt er till att vara mitt folk. Jag är den som har ingått ett förbund med er. Jag har räddat er ut ur Egypten. Jag har befriat er ifrån slaveriet. Jag har delat Röda havet framför era fötter. Jag har lovat att alltid gå med er. Jag är den som dag efter dag har lett er genom en molnstod under dagen och en eldflamma under natten. Jag har tröstat er i era sorger. Jag har burit er genom mörker och ångest. Jag har visat er den rätta vägen för mitt namns skull. Och jag har fört er till vatten där ni finner ro. Jag är Herren, er Gud. När Jesus säger jag är, så är det här judarna förstår. Det är Gud, den trofaste allsmäktige, som talar till oss. Och grunden för att inte känna oro eller att låta ångest ta över och liksom inkapsla hela vårt innersta och bli det som leder och styr oss och uppslukas av dem, det är att känna Gud. Det är faktiskt att veta vem Gud är. Judarna bär den kunskapen genom hela minnesbanken. Genom att de har judarnas historia där Gud har gång på gång visat sin trofasthet. Och de har påmint sig själva och varandra genom att berätta dessa berättelser. Vi vinner kunskap om vem Gud är genom att också läsa de här berättelserna. Att i gamla och nya testamentet få en förståelse av vem är Gud? Hur handlar han? Och så kunna leva och luta oss mot det, Guds trofasthet i historien. Vi behöver också dela med varandra våra vittnesbörd. Hur Gud har varit trofast i våra liv. Vi behöver också lära oss att dela hur Gud har burit när det inte har blivit precis så som jag har önskat. Eller jag inte har sett det där undret eller miraklet eller förändringen som jag var i behov av. Men att man efterhand kan säga att Gud bar mig också genom dödsskuggans dal. Vi behöver dela det med varandra. Och gamla testamentet är ju fullt av berättelser där livet ser ut att ta ett stopp och bli kaos. Men hur Gud sen använder det till någonting fantastiskt. I veckorna nu, den här veckan och de kommande veckorna, så är vi är iväg skolkyrkan, alla kyrkor i Tranås. Vi är ute på mellanstadierna och berättar gamla testamentets berättelser. Och så får man berätta, ni vet, om Josef. Det är en schism i hans familj. Bröderna är avundsjuka och bråkar. Ja, det är så mycket så bröderna vill till och med döda Josef. Storebror Ruben räddar honom genom att kasta honom i en brunn. Han blir såld till slav till Egypten. Där hamnar han oskyldigt dömd 14 år i fängelse. Hans liv är ju kaos. Det finns inget gott i det här. Han är skild ifrån sin familj. Men så har Gud gett honom gåvan att tyda drömmar. Och så använder Gud Josef, vars liv är helt söndertrasat, att rädda hela det egyptiska folket ifrån en svältkatastrof. Han använder Josefs kaotiska liv att rädda det judiska folket och fler nationer där till från att dö under en katastrof. Alltså även när livet har gått sönder så finns Gud med som en grundmatta av han är trofast, han är den han är. Vad betyder det för oss idag att Jesus säger att jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag skulle säga att det finns hur många vägar som helst till Jesus. Ingen aning om. Människor möter Jesus i drömmar, genom grannars vittnesbörd, YouTube-kanal. Det finns lika många människor som det finns på jorden. Så många vägar tror jag det finns till Jesus. Men det finns bara en väg som faktiskt går ända fram till Gud. Och det är Jesus. Det är bara han som har öppnat vägen för oss. Det är bara han som har dött för oss på korset. Tagit bort våra synder, renat oss så att vi kan ha en relation till honom. Men sakernas tillstånd är att vi är alla lite vilsna som människor. Så är det att vara människa. Vi går inte alltid rätt väg, utan vi kommer lite snett och vi kommer lite vilse. Det är liksom lite oundvikligt. Och så har vi har en tendens att nu och då lämna den rätta vägen och hamna på ett sidospår, en avstickare. Och det kan ju tyckas vara ganska ofarligt om man tar sig en liten genväg eller senväg. Man kan tycka att man upptäcker nya saker, det blir en del spännande möten. Men om man slår in på fel väg och börjar gå en väg som inte leder till livet, ja då kommer man faktiskt förr eller senare fel. Om man inte går på rätt väg. Och precis när man har slagit in på en sån där litet avstickare, då kanske man inte ser att det här är riktigt. Alltså man ser inte riktigt vart det leder eller ser att det här är en fel väg. De här sidospåren, de kallar Bibeln för synd. Alltså det betyder vi missar målet. Vi kommer på fel väg. Och Jesus säger så här, eller Jesaja säger så här: vi gick alla vilse som får. Var och en av oss tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Alltså vi vill gå vår egen väg. Det är lite så att vara människa. Och i 1 Petrus 2:21 så står det så här: Kristus led för er skull och gav ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Alltså han som är vägen. Han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvis. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort ifrån synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har vi blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Ibland blir det tydligt för oss att den vägen vi går på inte riktigt har en framkomlighet längre. Det kan bli tvärnit, det kan bli som en återvändsgränd eller det blir ett stup eller man bara känner det här går inte. Och så får man vända om och börja om och hitta en ny väg. Men varför Jesus kom var inte bara för att bli en vägvisare, för att bli en guide, leva ett gott liv som vi kan följa som ett exempel. Utan han kom för att bli vägen genom sin död och sin uppståndelse. Bli den där vägen som leder ända fram till Gud. Därför att han gick den väg ingen av oss kunde gå är han vägen, sanningen och livet. Jag ska stanna till kort vid de tre orden. Vägen, sanningen och livet. De första lärjungarna kallades för vägens folk. Det var en rörelse. Vad säger Jesus när han kallar dem? Kom och följ mig. Alltså det är en vandring. Det är inte ett statiskt tillstånd. Utan man möter Jesus och så följer man honom. Att bli en kristen, att ta emot Jesus, kallar det att bli frälst. Det är liksom inte, yes, nu är jag färdig. Utan det är ett lärjungaskap vi kallar det till. Att följa Jesus. Att låta oss formas av honom. Att inte bli färdig med alla svar. Utan att fortsätta vandra med honom. Att Jesus säger att han är sanningen. Det är faktiskt ganska provocerande. För om det finns en sanning. som faktiskt står över mina önskemål om hur jag tycker att saker och ting borde vara i den här vägen, världen. Alltså, då finns det ju också någonting som är fel och som inte är sant. Det är oerhört provocerande att säga att det finns en sanning och det är den här. Men Jesus säger att han är sanningen. I Johannes 8 så säger han så här: om ni förblir i mitt ord så är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Jesus säger att sanningen är frihet. Sanningen binder inte människor utan gör oss fria att leva liv. Eftersom han är sanningen, alltså det kopplas till honom som person. Vi behöver leva i relation till Jesus och lära känna honom. När han står inför Pilatus säger han: jag har kommit för detta, för att vittna om sanningen. Och det sista han gör i avskedstalet, när han ber för sina lärjungar, så säger han: far, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Jesus kopplar den absoluta sanningen till honom själv, men också till Guds levande ord. Det finns en sanning som vi behöver böja oss under för att nå livet, som är det tredje ordet. Och vidare i Johannes 17, Jesus säger: det här är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Livet är alltså att känna Gud. Och livet, det handlar inte bara om det där som kommer sen. Ibland när vi pratar om Johannes 14 och 6, vägen, sanningen och livet, så tänker vi, ja men en dag när vi är hemma, när vi har lämnat jordelivet, då är det liksom livet börjar. När livet pågår, det är här Gud vill möta oss. Det är här Gud vill ha relation med oss. Det är här vi möter hans trofasthet i livets stormar och svårigheter. Det är här vi behöver höra: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Och det här livet som Gud vill ge här och nu, det är inget liv som bara behöver bestå av ett enkelhet. Vi åldras, våra kroppar får begränsningar och det kan de få också i unga år. Eller mitt livsutrymme kan faktiskt krympa på grund av yttre omständigheter, av världsläget eller av hur andra människor runt omkring sig beter sig. Men det inre livet med Gud, det livet behöver inte krympas eller förminskas beroende på hur det ser ut i våra åldrande kroppar eller i världsläget. Paulus säger: därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Alltså vad fantastiskt är inte detta, samtidigt som livet på ett sätt bryts ner i och med att vi åldras eller att världen förändras och blir orolig, så kan din inre människa, ditt liv med Gud, varje dag växa och fortsätta leva. Och du kan få fortsätta att utveckla ditt liv i och gemenskapen med Gud. Alltså det eviga livet, det är ett liv som börjar här och nu i gemenskap med Gud. Mitt i en otroligt komplex värld, vi mäter liksom tid i nanosekunder och det är AI som hämtar information och ger oss kunskap snabbare än vi hinner blinka, så tror jag det är en jätteviktig utmaning att våga vara enkel. Att kanske faktiskt våga vara så enkel att man säger: ja, Jesus, han är vägen. Han är sanningen och han är livet. Och ingen kommer till fadern utom genom honom. Ibland skämtar vi och säger att ja, Jesus är svaret, men vad är egentligen frågan? Och jag vill inte på något sätt förminska livets bekymmer och svårigheter. Men ibland tror jag att vi faktiskt behöver ha ett enkelt svar på svåra frågor. Jag ställde frågan här så sent som igår kväll, ganska sent faktiskt, efter jag hade pratat sista gången med Lena, så tänkte jag så här: ja, men vad säger ChatGPT om jag bara säger denna enkelt, inte ger en massa promptar, alltså inte ger en massa så här, jag vill att det ska vara ett svar som passar Lövstakyrkan som tillhör Ekumenia och Allians. Jag ger inte massa information, utan jag frågar bara ChatGPT: Vad betyder det att Jesus är vägen, sanningen och livet? Jag frågade bara det rakt av. Imorgon ska vi se om vi kan se vad ChatGPT svarar på den frågan utan en massa bakgrundsinformation. Han ger oss då 3 punkter. Det här är min fråga. En kort sammanfattning i början. Ja, Jesus säger att vägen, sanningen och livet är ett av hans mest kraftfulla och sammanfattande uttalanden om vem han är och vad han erbjuder. Jag är vägen. Jesus är vägen till Gud. Den bro som återupprättar relationen mellan människan och Gud som synden brutit. Inte en väg bland många, utan den enda vägen. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det innebär att frälsning, förlåtelse och gemenskap med Gud går genom Jesus själv. Inte genom regel, prestationer eller andra religioner. Det är också en inbjudan att vandra med honom, att följa honom som en vägvisare genom livet. Vad säger ChatGPT om att jag är sanningen? Ja, Jesus förkroppsligar Guds sanning. Han är sanningen om Gud, om människan, om världen, om synden och om frälsningen. I en värld full av halvsanningar och relativism står Jesus för Guds eviga och objektiva sanning. Han avslöjar också det falska i religiösa system, i människans självrättfärdighet och i världens sätt att tänka. Att känna Jesus är att lära känna den sanning som sätter oss fria. Jag är livet. Jesus är livets källa. Både det fysiska livet vi har nu och det eviga livet som kommer. Han besegrar döden genom sin uppståndelse och ger nytt liv till dem som tror på honom. Livet i honom är mer än biologisk existens. Det är ett liv i försoning, kärlek, mening och evighet. Han erbjuder inte bara ett bättre liv, utan det sanna livet där vi skapades för. Och en sammanfattning. Jesus är vägen, han leder oss till Gud. Jesus är sanningen, han uppenbarar Guds verklighet. Jesus är livet. Han ger evigt liv, nu och för evigt. Jag hade kunnat skriva det här själv, men det här är vad ChatGPT talar om för mig. Vad det innebär att Jesus är vägen, sanningen och livet. Och nu ska man läsa Bibeln, men det här verkar som ChatGPT faktiskt har hämtat just sin information från Guds eget ord. Det här är vad människor, unga människor idag gör. Man söker vägen, man vill ha en väg att gå på. Man behöver en sanning som inte är relativ, utan som håller att bygga sitt liv på. Och man finner Jesus. Och Immanuel, nu kommer alldeles strax 2 filmklipp. Och jag vet inte om ni i februari såg på nyheterna SVT. Ni kommer att titta på 2 små korta filmklipp, 1 minut var. Det här är i Halland, där unga människor, vanliga svenskar, söker vägen, sanningen, livet. Och de finner Jesus. Vi ska titta på de 2 filmklippen. SVT i februari år.
Jag var i mitt rum när jag sökte han. Det var början på en relation liksom. Då var det som att jag fick möta Jesus liksom. Och då blir det på riktigt när man verkligen får uppleva han eller så för sig själv.
Jag var inte troende alls, utan jag hade faktiskt inte tänkt så mycket på sådana grejer.
Jag hade en stark tro innan, fast saker som går emot Bibeln, liksom evolutionsteorin och sådär.
Sedan Gustav och Nils hittade sin tro för drygt ett år sedan har Gud haft en självklar plats i deras liv.
Gå till kyrkan så här på söndagar, ber liksom och läser Bibeln och sådär. Bönen är ju en väldigt så här viktig eller bra del för mig liksom i vardagen. Och då är det då liksom jag får möta Gud kan man säga. Samma sak när jag läser Bibeln och hans ord. Och sen i kyrkan liksom, att när man får samlas i den kristna gemenskapen. Då,
liksom. Det är liksom en relation med en person. Då, att få lära känna han liksom.
Och vi tar det andra på en gång.
Vi har haft ett år som har överraskat oss som jobbar här. Vi har sett att många ungdomar söker sig hit som inte haft kontakt med kyrkan innan. Också att de inte bara uppskattar gemenskapen utan att de uttrycker att det är mycket tron på Gud det handlar om. Inte bara att det är roligt att vara här utan också att de söker en egen tro. De är intresserade av att läsa Bibeln, av att be, av att gå på gudstjänst och att tron får ta plats i vardagslivet.
Svenska kyrkans preliminära siffror för 2024 visar att antalet nya medlemmar för året, cirka 13 000, var rekordhögt. Och antalet som lämnat, 38 000, rekordlågt för de senaste 20 åren. Och många verkar hitta kyrkan via sociala medier.
Vi möter många ungdomar som hittar olika kreatörer och som pratar om Bibeln, om Jesus, om kristen tro, och det skapar nyfikenhet, tror jag. Och många blir nyfikna på vad kristen tro är för någonting, vem Jesus är, om det går att få kontakt med Gud.
Visst är det ganska fantastiska nyheter på Sveriges Television som visas hur unga människor söker och finner Jesus och finner kyrkan som en plats där tro får växa, där bönen, Bibeln och gudstjänsten är viktiga beståndsdelar. Att inte känna livets stormar utan ha känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. För Jesus har fått tag i deras liv. I augusti var Maria och jag på Ekumenakyrkans stora kyrkokonferens ihop med Världsmetodistsamfundet. 138 olika nationer är samlade. Och det är en festkväll och det är en fantastisk gospelkör från Danmark som är där och sjunger. Och så helt plötsligt så känner jag igen tonerna. Och så är jag tillbaka någonstans på 70-talet. Och så är det en sång de börjar sjunga. Jesus is the answer for the world today. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag. Och det var tredje gången på en månadsperiod då den sången dök upp för mig. På olika sammanhang. Och det blev som ett tilltal. För det lever i en tid och en värld som är turbulent. Kanske det är dags att våga bli oerhört enkel i en jättekomplex tillvaro. Inte att förenkla livets svårigheter. Vi ska fortsätta skaffa oss kunskap. Men det kanske är så enkelt att vi behöver förmedla. Ja, Jesus, han är svaret. Han har makt att göra under än idag. Och han är den som kan stilla orons stormar i våra liv. Och vi ska alldeles strax få lyssna till hur Klara och Rickard sjunger den sången. Och efteråt kommer vi att få sjunga och Lena kommer att inbjuda oss till hur vi ska göra när vi har förbönen där. Men jag skulle vilja utmana dig. Jag tror att många av oss här känner vägen. Vi vandrar på den. Men kanske är det så att Jesus idag bara säger kom, slå följe med mig. Vi har en bit till att gå. Han kanske ser att vi har tagit ett sidospår, för vi gör det ibland. Vi är som lite vilsegångna får. Eller att det bara är dags att nu har du suttit på och vilat dig en liten stund och nu säger Jesus, nu är det dags att ta några steg till på den väg som jag vill att du och jag ska vandra tillsammans. Eller att du känner att livet är liksom den här öken torra. Det bara bryts ner. Och Jesus vill att du ska ha liv. Att ditt inre liv ska få flöda. Även om det är svåra omständigheter runt omkring dig. Vi ber. Tack Jesus. Att du är vägen, sanningen och livet. Så enkelt och så självklart. Ibland fruktansvärt provocerande. Att det bara ska finnas en väg till Gud. Att det faktiskt finns en sanning som står över allting annat. Herre, jag ber om hjälp att vi ödmjukar oss och underordnar oss det. Att du hjälper oss att se att det är frihet att leva i din sanning. Och att ta emot din sanning. Och jag ber för oss var och en. om det där inre livet som kan förnyas dag för dag, även om vår yttre människa bryts ner och även om våran värld lever i oro. Hjälp oss och led oss att hålla oss nära dig och att våga vara så enkla att vi tror på att Jesus, du är svaret också idag för våran värld. I Jesu namn. Amen.